Jag hörde på radio igår att före klockan 9 säger man god morgon. Efter klockan 9 säger man god förmiddag. Så säger vi det då. God förmiddag allesammans. Det har kommit en skrivelse till församlingen här. Ett gammalt brev egentligen. Fast det har ett oerhört aktuellt innehåll. Och vi hörde Inger läsa ett avsnitt ur detta. Efesierbrevet, som vi kallar det, menar man är en rundskrivelse som gick runt i olika församlingar i mindre Asien. Och det står här som adressat, alltså till de heliga i Efesos, men i grundtext, i de äldsta handskrifterna finns i Efesos inte med. Utan där kunde man fylla i olika församlingars namn då, när det gick runt. Och då gör vi så idag att idag fyller vi i Holsby frikyrkoförsamling i det tomrummet. Bra. När Paulus skriver sina brev så har han oftast en specifik anledning. Kolosserbrevet är en kampskrift mot en villolära som sätter Kristi verk i skymundan. I Galaterbrevet så varnar han för judaisternas agitation. De hade tagit emot Jesus men ville inte släppa taget om Mose och lagen. När han ser tendenser till andligt svärmeri i Thessalonike, då skriver han också till dem. För att inte tala om Korint, partibildning, missförhållanden och så vidare. Och han skriver 4 brev till Korint. Fast vi har bara 2 kvar. Men när det gäller Efesierbrevet så finns det ingen sån här speciell anledning, utan här läser vi om grundläggande sanningar som gäller alla församlingar under alla tider. Och då kommer vi själva i fokus. Han talar om Guds hemlighetsfulla frälsningsplan. Han klargör det nya livet i Kristus, församlingens väsen och funktion i huvudsak. Det var inledningen. Enligt kyrkoårets kalender så är dagens tema goda förvaltare. Och vi har hört en av texterna. Innan jag säger något om de ord här som Inge läste, så säger jag något om förvaltarskap i allmänhet. Slår man upp ordet förvaltare i Nationalencyklopedin så står det så här. Det ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som i annans ställe sköter en viss verksamhet. Till exempel i ägarens ställe. Förvaltare är ju en yrkestitel i vår tid. Jag jobbade på ett stort lantbruksföretag i mitten på 70-talet. Vi hade 5 gårdar i Skåne. Varje gård hade en förvaltare som hade ansvar för driften, för sådden och för skörden. Förvaltare är också en militär grad. Möter ni en farbror med 3 stjärnknappar på axelklaffen här, då är det en förvaltare. Glöm aldrig det. 3 stjärnknappar. Och nu när man försöker rusta upp försvaret igen så ökar väl chanserna att man stöter på en militär förvaltare. Ni vet, på 90-talet, jag säger vi, för vi är väl alla delaktiga på något sätt, då avvecklar vi försvaret. För då tror vi att fridsriket står inför dörren. Men så blev det ju inte riktigt, eller hur? Förvaltartanken i Bibeln har en central ställning. Förvaltaren i Gamla testamentet kallas för hövitsman, hovmästare, hustjänare. Abrahams ägodelar förvaltades av hans hustjänare. Och denne skaffade också en hustru åt sonen Isak. Patriarken hade väl stort förtroende för sin hustjänare. Josef får förvaltarens plats i Potifars hus. Och Potifars hade denna i faraos. I Nya testamentet så fick förvaltaren fick där husfaderns förtroende gentemot andra i hushållet. Och där kunde vara den mest pålitliga slaven. En omyndig arvinges egendom överläts åt en förvaltare. Och så har vi då Judas Iskariot. Ansågs inte han som en av de mest pålitliga? För han fick ju ta hand om lärjungakretsens kassa. Nu ska vi få en bild på väggen här. Titta där, ja. Det är lite roligt med såna här ordstudier ibland. Det här är inte nytt för alla av er, jag vet det. Men det grekiska ordet då för förvaltare, det är oikonomos. Septuaginta, det är den första stora bibelöversättningen ifrån Gamla testamentet till grekiska. Oikonomos, vi har fått vårt ord ekonomi ifrån det. Och ekonomi, det handlar om hushållning. Oikos betyder hus. Nemein, ett verb som betyder styra, fördela. Och det förekommer 10 gånger i Nya testamentet. Exempelvis i Efesierbrevet 1:9 och 3:9. Och Guds stora frälsningsplan i Bibeln beskrivs som en oikonomia, alltså en hushållningsplan. Där Gud har skänkt, gjort allt för att denna hemlighetsfulla plan skulle gå i lås. Att den är hemlighetsfull innebär att det krävs en viss uppenbarelse för oss för att visa komma in och förstå något av det. Och jag ska läsa de här 2 citaten här ifrån Efesierbrevet ifrån Bo Giertz översättning, för jag tycker den är bäst för att få fram just detta. Han säger här i 1 kapitlet: han uppenbarade för oss sitt hemliga rådslut, sin goda vilja, då han i förväg hade tänkt ut den plan oikonomia som skulle uppfyllas i tidernas fullbordan, att han skulle sammanfatta allt i Kristus, allt som finns i himlen och på jorden. Kapitel 3. Åt mig, den allra ringaste bland alla de heliga, gavs denna nåd att för hedningarna få predika det glada budskapet om Kristi outgrundliga rikedom och lägga fram i ljuset hela den plan som genom alla tidsåldrar varit en hemlighet fördold hos Gud, världsalltets skapare. Och här alltså hänger vårt förstånd inte med. Alltså innan Gud skapade världen hade han gjort en budget där han hade beräknat kostnaderna, riskerna, behållningen. Ett frälsningsrådslut för denna värld. En oikonomia. Hängde ni med? I denna plan har vi alla ett ansvar. Återkommer till det. I apostlagärningarna kallas apostlarna in i en förvaltarposition för att verifiera Guds räkenskaper. Om vi fortsätter med ekonomiska termer. Och som vi läste här så är Paulus medveten om uppgiften, ansvaret att föra ut evangeliet till hedna världen. Paulus skriver till Titus, kapitel 1, vers 7. En församlingsledare måste ju vara oförvitlig eftersom han är en Guds förvaltare. Församlingens äldste har anförtrots ett särskilt förvaltaransvar för att leda församlingen. Det personliga ansvaret. Det innebär att vi omsätter, använder vår personliga utrustning och våra andliga nådegåvor. Vi har alla andliga nådegåvor. Jag är säker på det. Fast alla verkar inte så andliga. Nu är det så här att vi är olika som människor. Och Gud, han förväntar sig olika av oss. Olika mycket. Alltså, han mäter ut den bit vi ska förvalta. Någon får så mycket, en annan får så, en tredje får så, och så vidare, och så vidare. Sjunde versen i kapitel 4. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. I grundtexten som Kristus har tillmätt honom. Romarbrevet 12 och 3. Jag älskar den versen. Gud har gett oss olika mått av tro. Så mycket tro. Så mycket tro har någon. Och så mycket tro. Och så mycket. Och det handlar inte om den frälsande tron. Nej, nej. Utan det är den, det är mått av tro vi ska rätta oss efter när det gäller vår tjänst och vår förvaltning. Alltså det mått av tro som vi behöver för att för en viss tjänst, en tro uppmätt efter den gåva vi har att förvalta. Han säger där också att inte ha för höga tankar om oss själva. Bevara ödmjukheten. Där ska vi vara, därför ska vi vara försiktiga att vi inte kliver in på områden där vår tjänst inte finns. Att vi kräver mandat som någon annan har fått. För det jag inte har fått, det har någon annan fått. Och vi måste värdesätta mer det andra har fått. För vi är ju ett i Kristus i denna församling. En annan text idag är från Matteus 25. Liknelsen om talenterna. Jag hittade en predikan här. Matteus 25, 14-30. Kristet förvaltarskap. Den höll jag 2001. Vet ni var någonstans? Holsby Alliansförsamling. Så jag säger inte så mycket om den. Men i pingstan var vi inte med den gången. Mannen som reste bort och gav sina tjänare olika uppgifter. Det står det så här, och det är så väldigt viktigt. Va? Han gav var och en efter hans förmåga. Och den liknelsen handlar ju om att vara trogen i det lilla. För är man trogen i det lilla så kan något större uppenbara sig. Vi kan modernisera den här liknelsen, och då säger vi så här att chefen i ett stort företag kallar till sig de mest betrodda. Ger dem olika kvalificerade uppdrag. Själv reste han bort på obestämd tid. Och när han kommer tillbaka så kräver han då rapport och redovisning. Han är nöjd med två av arbetarna, men inte med den tredje. Den tredje, han får avsked från företaget. Avgångsbedelag är inte att tänka på. Han sparkas ut i kylan. Den dåliga tjänaren, arbetaren, förlorar allt. De goda förvaltarna får mer och mer till sin egen och andras välsignelse. Någon blir kanske avdelningschef när chefen kommer tillbaka. En annan kanske blir IT-chef. Men inte den tredje som inte förvaltade sin uppgift. Romarbrevet 14:10. Andra Korintierbrevet 5:10. Det står samma sak. Och där i Romarbrevet 14 så varnar Paulus för att vi ska gå omkring och döma varandra. Då säger han så här: vi ska alla en gång stå inför Guds domstol. Och det låter inte så här hemskt roligt, eller det är lite skrämmande. Men då ska man tänka på att den domstolen behandlar inte våra synder, va? Utan våra gärningar. Hur har vi förvaltat det som Gud har anförtrott oss? En domstol, blir det någon löneutbetalning överhuvudtaget? Den verkliga domen över våra liv sker när vi med uppriktigt hjärta tar emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Och då säger han ju i Romarbrevet 8:1. Nu blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus. Men visst bävar vi för den dagen då vår livsfilm ska spelas upp, eller hur? Jag tror Gud aldrig kommer att säga till mig: Staffan, varför sjöng du inte solo på gudstjänsterna? Eller varför satte du dig inte vid pianot i Marmenlund när Helen inte kunde spela? Nej. Men han pekar kanske på förspillda tillfällen i mitt liv. så jag får mina kinder att rodna.
Hur många talenter får en pastor? 2, 3, 5, 8, 12.
Det saknas ju pastorer i vårt land. Och många slutar. Varför gör de det? Ja, vi kanske tar för givet att Gud ger betydligt fler talenter än vad han egentligen gör. Och då dignar ju pastorn. Talent är en viktig enhet. Det blir tungt, va? Oj, vad jobbigt. Jag har inte glömt det ingen läste. Den nya och gamla människan. Nej. Den gamla och nya människan. Och han ställer dessa människor emot varandra. Om vi nu tar Efesos, denna stora stad, som exempel, så kan man väl tänka att människorna överlag i Efesos levde som man brukade göra på Nya testamentets tid. Ett liv där nästan allt kunde gå för sig. Ett liv som man exemplifierar i de tre första verserna. Ett förhärskande sätt att leva. Han talar om mörker, tomhet, själviskhet, utsvävningar, och till råga på allt, man hade ingen skamkänsla. Alltså. Samveten som var satta ur funktion. När Paulus skriver till Timoteus och talar om människor i den yttersta tiden, om deras bortbrända samvete. Allt är tillåt. Gränserna mellan rätt och fel var helt utsuddad. Gränserna mellan rätt och fel i vår tid håller också på att suddas ut. Jag menar, snart är allt tillåtet. Man levde ett liv utan Gud, förmodligen utan någon tanke på honom. Och här tänker vi på Romarbrevet 1. Då han talar om detta mer utförligt. Va? Och han säger, det finns inget försvar för dessa människor som lever så. Därför, de har ett samvete som kan avgöra vad som är rätt och fel. De har en del av den allmänna uppenbarelsen att Gud finns i naturen, i skapelsen, i historien. Därför finns det inget försvar för. Självfallet så fanns det superintelligenta människor och smarta människor i Efesos. Självklart. Men han säger, deras kunskap ledde dem ingenstans. De behärskades av okunnighet. Alltså något hade tagit makten över dem. De fattade inte. Kan vi få nästa bild här? Förstockade hjärtan. Ordet kommer av ett ord, poros, sten. Porosis betyder känslolöshet, förstockelse, förhärdelse. Och ett hjärta som blir förhärdat, det sker inte så här på en gång. Utan det är när det andliga hjärtats kranskärl steg för steg förkalkas. Och det leder till otrons hjärtinfarkt. det blev förstenat, förstockat. Paulus säger i första Korintherbrevet att en själisk människa eller den oandlige kan inte ta emot vad Guds ande säger. Och jag tror att det kan tillämpas på en människa med ett förstockat hjärta. Där allt är förstenat. Men hör här. Vers 20. Vad säger han? Men så är det inte ibland er. Hur kunde församlingen i Efesos leva som en annorlunda enklav i denna stora stad där man levde på ett helt annat sätt? Hur kunde de heliga i Efesos bryta med detta destruktiva liv? Vad hade hänt? Vad hade gjort skillnad? Jo, de hade lärt känna Kristus Jesus. Halleluja. Det var det som var orsaken. Kristendom är inte detsamma som en god moral. En ny regelsamling som vi ska försöka och följa efter bästa förmåga. När aposteln här talar om ett annat liv. Att leva och förvalta. Ett nytt liv tillsammans med Kristus. Som innebär att man lämnar något bakom sig. Och öppnar något. Öppnar sig för det som ligger framför. Tillsammans med honom. Att lägga av sig den gamla människan och klä sig i den nya. Alltså, det finns ju ett klädtema i Bibeln som är intressant. Används oftast vid dopförrättningar. Han säger här, alla ni som har blivit döpta i Kristus har iklätt er Kristus. Det var ju det som hände, Anita, när du döpte. Och även om vi klär av oss den gamla människan i dopet så hon försvinner ju inte. Och det är inte lätt att bli av med henne. Hon är vidhängsen och gör sig påminn på olika sätt. Ibland alltså, så krusas dopgravens vattenspegel och så dyker det upp en smutsig krage, va? En solgig strumpa. En fläckig manschett. Och så får vi begrava det på nytt. Leva i vårt dop. För hon ger inte upp så lätt. Hålla henne nedtryckt. Här får vi vara varandra till hjälp. Wally höll på i 45 minuter förra söndagen. Vi är på 30 nu. Nu ska jag sluta. Det har kommit en skrivelse till vår församling, vänner. Ett rundbrev. Ett gammalt brev med ett högaktuellt innehåll. Ett innehåll att förvalta i vår tid. En tid som kallas postmodern. Därför olika gränser suddas ut. Människor har mist orienteringen. En tid av sekularisering. En utmanande tid. Men samtidigt en intressant tid. Amen. Vill ni stå upp? Jag förstår att många här tyckte att det här var mycket att hålla reda på. Men jag ber Gud att något skulle kunna betyda något för någon människa, Jesus. Det nya livet i Kristus. Vad är det som väntar oss, Herre, framöver? Som församling, som kristenhet i vårt land? Ja, man undrar ibland. Vi vet inte säkert. Därför ber vi att du ska bevara oss, Herre. Tack att vi får ha varandra trots allt med våra brister. Att vi får hjälpa varandra, för vi är ju en kropp trots allt. Att förvalta det goda livet. Det där som du har mätt ut åt var och en av oss, Herre. Hjälp oss med det här. Helige Ande, kom över avslutningen här nu i vårt möte, Herre. Jag ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt.